Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja, spännande Leif. Det här poddavsnittet har vi liksom laddat upp för lite här under lunchen när vi hamnade lite i clinch med varandra.
Ja, clinch är väl att ta i kanske, men jag tycker det är kul för dynamiken om man har lite olika åsikter faktiskt.
Ja, absolut.
Och både du och jag är ju liksom, vi vill kanske inte kalla oss experter, men vi vill ändå ha tydliga liksom riktlinjer vad vi tycker och, istället för bara sitta och...
Ja.
Och vad ska man säga? Blaha, blaha. Ja. Både ja och nej. Det är det värsta svar jag vet när jag ser tv eller hör tv.
Jag tror inte att vi är mer experter liksom, än någon annan som ser SSK så. Däremot är vi ju såklart insatta i liksom, vad vi hör och ser runt laget. Sådär. Men att liksom, komma med lysande lösningar på hur SSK ska lösa sin måltorka. Jag tror det har säkert supporterna lika goda och galna idéer som vi kan ha.
Ja, precis. Och så, som jag brukar säga när jag är på träningen att jag kan ju liksom inte alla övningar liksom till 100%. Jag spekulerar bara vad jag tror att det kan handla om utifrån hur insatt jag ändå är liksom i själva sporten.
Ja.
Så därför har man nog varit lite medveten om att man kan liksom inte ha de här 100% hockeykunskaperna som Magnus Bogren har till exempel.
Nej, men det är väl klart. Och det tror jag inte någon förväntar sig heller i och för sig. Det vore konstigt. Däremot så, då ska vi väl ta in en expert och en hockeyperson av något slag.
Så. Ja, det vore kul faktiskt.
Det har varit lite på tapeten, men det är svårt att sådär. En del som är gamla SSK-hjältar, de är lite halvskygga för att tycka till och stå i rampljuset och sådär. Jag har inte någon riktigt klar bild av vem som skulle passa som en bra SSK expert hos oss.
Mm. Nej, vi har ju funderat lite grann på det, vem det skulle kunna vara faktiskt.
Ja, det har i alla fall kommit upp för diskussion. Mm. Och sen så, det är väl mest i början på säsongen man tänker om det här, eller på sommaren.
Mm.
Men vem vet, det kanske snart är sommar för SSK.
Ja, den här serien ställer sig lite annat ljus nu i alla fall efter den här första förlusten här.
Ja, välkomna till ett slutspelsavsnitt av Sportklubben. Tekniskt sett avsnitt 120, men framförallt är det ju ett extra avsnitt som vi inte hade gjort än, eller ja, det hade vi för sig på den här dagen. Men det är ju framförallt så är det mellan matcherna. Och det tempot kommer vi hålla nu framöver. Det är podd mer eller mindre varannan dag nu en vecka framåt här och... När vi sitter här nu så har vi ju precis dagen innan sett en 1-2 förlust efter förlängning för SSK i match 1. Och hockey är speciellt. Ett mål, det räcker inte långt. Och det är en skör ledning, det vet vi. Då är det vanskligt. Och det var vad SSK fick känna på ytterligare en gång då. Här igår mot BIK Karlskoga.
Ja, vi fick ju se andra parametrar som inte handlar om själva spelet som avgjorde till ett lags fördel. Att man helt enkelt tippar över matchen till sin fördel genom att böka, stöka, vara griniga, många avbrott i spelet. Som inte alls handlar någonting om själva spelet då, som SSK stod för.
Mm.
Det är det de gör i de två första perioderna. Men sen går man i BIKs fälla i tredje perioden. De får ju tidigt mål där, BIK. Direkt på teket där, Albin Eriksson som varit iskall egentligen under hela grundserien får ju till en jätteträff i krysset där.
Mm. Precis.
Och det är den lite medstudsen som de också får Karlskoga och då känner man att de är inne i matchen samtidigt som SSK då inte får utdelning på sina chanser.
Mm.
Ja, det är väl den korta analysen.
Mm. Nej, men precis, det är bra. Du är inne på analysen här och jag ska ge min syn på det också, men jag ska bara säga det att det är ju matchen som är det stora fokuset här naturligtvis och vi ska prata om den. Vi ska prata om hur den avgjordes och jag tror vi ska gå igenom lite grann nästan kedja för kedja och varje kedjas match Vilka förändringar vi kan se till match 2, och det finns ju många åsikter om detta, även från er lyssnare och läsare. Lite om Linus Fidel, lite om skadeläget i båda lagen egentligen kan vi dra. Men det är ju, den här matchen är till stor del en SSK. Det är jättebra för SSK i stora delar i ungefär 40 minuter. Två första perioderna så är man klart bättre. Man har 28-10 skott. Men för spelet, och det har blivit en matchbild som jag hade förväntat mig och som jag ville se. Att SSK kommer ut, man är det klart bättre laget. Man visar att man är det. Man visar Karlskoga att här kommer ni få det väldigt, väldigt tufft. Och man får ju saker och ting väldigt mycket dit man vill. Men man sätter inte chanserna. Och det är ju det här återkommande problemet. Och det är det vi också har lyft upp inför den här matchserien som ett orosmoment, eftersom måltorkan och ineffektiviteten har ju funnits där nu ett antal veckor. Både i 5 mot 5 och i powerplay. Och båda de grejerna fick vi ju se här. För SSK har ju, de gör det jättebra. De vinner närkamper, de är jättebra i alla dueller. De är stora, starka, jobbiga för Karlskoga. Och egentligen gör de allting rätt. Men sätter man inte chanserna så går det ju inte. Och man jobbar även till sig 4 stycken powerplay. Mm.
Och det är ju framförallt där som det brister, tycker jag.
Verkligen.
När det gäller målskyttet.
Ja.
För det kanske, ärlighetens namn, kanske inte var så här jättemånga klara A-chanser. Bjärkelius har ju en i slottet där. Och där är det lite fel spelare som får det läget. Inget ont om Bjärkelius, men han har varit utanför laget här nu och kommer ju bara in för att det är spelare borta. Sen är det väl Halestam som gör allting rätt utom mål där, för den monsterpassen från Pitkinen. Och sen är det Törden som har något läge, va. Men det är framförallt i powerplay. De har 4 powerplay.
Mm.
Och får inte till det någonting, och där är det för lättläst i PP. Ska vi gå in på det nu? Tänkte vi...
Nej, men vi kan väl ta det. Du drog ju snabbt lite 5 mot 5 där. Vi kommer säkert in på det senare också, för jag har en viss spaning där, men vi kommer nog in på det när vi pratar om kedja för kedja också.
Mm.
Men ja, absolut, powerplay. Vi tar den pucken, för det är väl den som vi också har diskuterat mest här innan vi har poddat, och lite tankar om den. Och det finns mycket tankar om powerplay ute bland alla som lyssnar på oss och läser det vi skriver. Ja. Vad är dina tankar här om powerplay?
Ja, jag går lite populistiskt här. Jag vill ha in Liljevall nu. Jag tycker att det är dags att slänga in honom framför mål i powerplay. Framförallt i den här typen av matcher, i den här serien som vi förmodligen kommer få se nu resten av matcherna här. In med Liljevall. Jag tycker han var bra i matchen igår. Jag tycker han höjer sig när det är den här typen av matcher. Slutspelshockey. Han har gått upp i SHL 3 gånger. Han vet vad som krävs. Ja visst, han är inte den starkaste på skridskorna. Det kan jag vara den första att säga. Men det finns de som är starka på skridskorna som inte bidrar med det Liljevall gör just nu. Så att in med han och böka framför mål i PP, framförallt nu när Alba inte verkar kunna spela, så tycker jag att det är ett givet beslut att slänga in honom nu.
Ja och nej. Alltså jag, absolut, på ett sätt så kan han ju vara en lösning på det här. Framförallt så känner jag att, och det har vi ju pratat om också, jag tror nästan var där du skulle börja, det här med hur enspårigt det här powerplay-spelet är.
Det också.
Det är ju därför kanske många ropar efter Liljevall. För att det behövs någonting mer som händer i den här powerplay-uppställningen. För det, just nu så handlar det ju alltså helt och hållet egentligen om att Marcus Eriksson ska ha pucken och han ska passa den över till Sebastian Dyk som ska skjuta ett direkt skott. Och det är jättebra i praktiken, därför att, eller i teorin, för att det är... De två är ju väldigt bra på det. Och Marcus Eriksson är ju briljant. Och även fast den Karlskoga naturligtvis vet att det här är ju det som SSK söker i powerplay, så får han ändå igenom de här passningarna ett flertal gånger till Sebastian Dyk. Problemet med det här, det är ju då att dels att det är så uppenbart vad de ska göra. Vilket gör att Karlskoga också kan tajta till det ganska mycket bort hos Dyk. Och det blir väldigt svårt för Dyk, även fast han är på vippen ett par gånger, att faktiskt få iväg det här skottet. Trots trångt läge och trots ganska snäv vinkel så är det inte särskilt... Det är inte optimala förutsättningar för honom att skjuta det där skottet. Och det där kan säkert Karlskoga täppa till ännu bättre till kommande matcher, tror jag. När man kan nog läsa in sig ännu bättre där. Och det blir också att Sebastian Dyk då får söka yta hela tiden. Och till slut så är de här ytorna nästan nere vid förlängda mållinjen, vilket gör att ja, det blir väldigt snäv vinkel då istället.
Ja, man ställer för höga krav på dyk helt enkelt.
Nej, inte så, men alltså, det, problemet blir ju att när det är det enda man gör så blir det ju väldigt lätt att försvara sig mot det. Mm. Och därför måste det hända någonting annat också i den här powerplay-uppställningen. Att det blir lite sådär, ja, man vill att de ska gå rakt på mål och man ska ta det snabbt till avslut, absolut. Men man måste kanske också, det måste finnas andra alternativ som gör att Karlskoga måste tänka mer än en tanke i sitt försvarsspel. Att det måste finnas fler hot. Mm. Och när Marcus Eriksson då, när det hela tiden är det handlar om, att Marcus Eriksson ska passa till dyk, så behöver inte Karlskogas försvar fokusera på någonting annat. Och det är här lite grann, ja, där kan Liljevall komma in i bilden, absolut. Och vi har tidigare sett under säsongen att Emil Alba har funnits som ett alternativ just framför mål. Och finnas antingen tillgänglig och passa till faktiskt. Han har ju sökt sig ner bakom målet för att finnas tillgänglig för någon slags direktpassning där. Engsund har funnits centralt tidigare i powerplay. Och det har funnits någon form av samarbete där. De två alternativen, de är ju inte med nu i den här PP-uppställningen. Och det är där det blir lite för enkelt. Det är någonting mer måste hända. Man kanske måste använda Daniel Norbe mer, vilket Emil Georgsson var inne på när han satt och liveade från träningen här idag och Georgsson kom förbi och vi småsnackade lite, vilket jag också återgav i live-rapporten. Det kanske är att man måste jobba lite med Norbe, att det ska komma mer avslut därifrån eller att man åtminstone involverar honom i spelet. Man kanske måste försöka hitta passning via Norbe och till dyk. Lite som, för det är ju bara att titta på hur Karlskoga gör sitt avgörande mål i powerplay sen. Alltså det är ju exakt identisk skottsituation som den som Sebastian Dyk söker hela tiden. Men varför får Theodor Pistek så mycket yta? Ja, därför att Karlskoga har fler hot och har fler olika alternativ och söker de här alternativen på olika sätt. Det är inte bara en spelare som ska ha pucken och en spelare som ska skjuta och de andra står och tittar på. Och där blir problemet. Och visst, Liljevall kanske är en lösning på det. Men jag tror också att det är, jag tror att man kan lösa det bättre med de spelare man har också, så att säga. Mm. Jag tror inte att Liljevall kommer in och bufflar och allt möjligt och så fortsätter Marcus Eriksson att slå sina passningar till dyk utan att involvera någon annan. Då kommer det inte spela någon roll.
Nej, men det som spelar roll är om när matchbilden när den tippar över och blir så där bökig och stökig, att Liljevall då efter avblåsning och sånt liksom kan markera revir mer på ett annat sätt.
För det var inte ju i powerplay gör han.
Nej men alltså i samband med avblåsningar, alltså när det blir avblåst, när det blir gurgel, då är Liljevall där. Och sen är han ju liksom, han är beredd att ta de här smällarna framför mål. Ta det här stryk liksom när man får crosscheckingar i ryggen som inte domarna blåser för i slutspel. Då tar Liljevall då. Och det här som du pratar om att liksom Alba och Engsund kan gå ner vid en stolpe och spela lite enkelt, det klarar ju Liljevall också av. Jag menar, jag tror att
det kan han göra, absolut.
Jag tror att Visst. Man måste åtminstone göra någon förändring här. Man kan liksom inte fortsätta med det här PP-spelet. Och visst, om man nu fortsätter med samma spelare, ja, det kan man göra. Och det kanske man ska göra. Men platsbyten då? Vad händer med platsbytena? Måste man vara så statisk? Måste dyk vara där? De här spelarna är så skickliga så att jag tycker man kan jobba lite mer med platsbyten. Åka runt lite. Mm. Hitta de alternativen.
Där är jag med dig helt och hållet. Ja. För där, det blir väldigt mycket att alla står still och passar runt pucken, absolut. Ja. Så det håller jag med om.
Och Norbe har vi varit inne på. Tycker jag också var jättebra sagt av Georgsson. Använd honom mer. Och kanske inte bara att han ska gå på slagskott. Han kan knäppa iväg något tyst skott ibland också. Mm.
Och varför kan inte de rotera runt lite grann så att Norbe ibland hamnar på dyksposition, Macke hamnar ibland som point och att det blir en rotation i det hela. Då kanske inte Liljevall ändå är spelaren att ha i ett powerplay om det ska bli en rörelse på det och en rotation i spelet. Men man behöver definitivt ha en spelare som är inne och bufflar mer framför mål än vad de har haft. Ja. Det håller jag med om.
Och då tycker jag att det är Liljevall som är rätt spelare i det här laget som det ser ut just nu. Med tanke på att Alba är ju ett frågetecken fortfarande.
Ja, men det är intressant och det är klart att det blir lite av en smaksak. Och jag pratade ju lite med Mattias Zackrisson här, assisterande tränare och ansvarig för powerplay och forwards här efteråt och han efter träningen. Och då, de är ju återhållsamma såklart med detaljer nu kring powerplay och han är i alla fall tydlig med att det finns en, de har ju helt liksom klart för sig vad de ska göra utan att gå in på vad, liksom de har en plan och vi får väl se om vi får se någonting av den nu då här i onsdagens match. Det är ju svårt att analysera och det kommer tillbaka till det här du säger att man inte är som en tränare. Jag kan inte säga att jag såg på träningen idag vad de skulle göra. Jag såg att i PP2 så är Gran nu inne och är på backen istället för Krupic till exempel. Mm, ja. Om det gör så jättestor skillnad vet jag inte. Men
de måste ju inse att de måste göra förändringar. Man kan inte bara hela tiden lita på en grej om inte den grejen funkar.
Mm. Nej, men visst. Och sen kanske ja, man kanske får ge mer speltid till den andra PP-formationen. Om det är så. Alltså att man inte låser sig så mycket vid den här som är med Dyk och Macke. Jag vet inte, men de har i alla fall bilden klar för sig så. Och sen verkar i alla fall inte utifrån träningen som att det kommer in några nya spelare mer än Gran då. Mm.
Så. Eller då kanske Linus Widell. Och då kanske det här PP-spelet löser sig automatiskt när Widell kommer tillbaka i spel. Vi vet inte om han spelar imorgon.
Nej.
Eller ikväll då? Eller jo, imorgon kan jag säga nu.
Ja, det här kommer vi, avsnittet släpper vi på tisdagen.
Så om Widell säger att han är 13 forward imorgon och man kanske provar ändå, jag vet inte hur man gör, jag spekulerar, men man kanske provar ändå med den vanliga PP-uppställningen. Funkar inte det, då kanske man kastar in Widell senare under matchen. Eller så kör man med honom direkt, det får man ju se. Men jag tror att Linus Widell kommer in kommer lösa en del problem automatiskt tror jag för SSKs powerplay.
Ja, det kanske det gör. Han var ju med på powerplay faktiskt på den här träningen, men sen så avfärdades det lite grann och man hänvisade att Dominic Turgeon då var på ett läkarbesök. Han fick ju visst var en puck. Han fick ansiktet
ja,
på
vi gjorde bedömningen att det var en puck. Ja. Men jag kan inte svara 100 på det faktiskt.
Puck eller klubba. Ja. Ja. Han klev i alla fall av vilken träning det var.
Måste ha tagit ganska illa den pucken.
I söndags liksom. Var det väl. Ja. Väl. Ja. Och då, ja. Men han spelade ju med visir.
Nej, det var ju våran, den vi var på torsdagen.
Torsdagen var det.
Dubbelträningen.
Just det. Bra.
Och han har fortfarande problem med det. Så det måste ha tagit lite illa. Extra illa känns det som, eller?
Ja, jag vet inte hur mycket problem han har, men han skulle på en läkarundersökning i alla fall för det här. Men de sa direkt att han kommer att spela, så det var inte någon fara så. Men därför så tog ju Widell Turgeons plats i powerplay. Och det var ju verkligen att han tog hans plats. Alltså han stod på den positionen framför mål. Mm. Och där ska ju inte Widell stå. Så det var ganska tydligt att ja, här talar de nog sanning i alla fall. Att det är liksom att han vickar bara lite tillfälligt och han fick känna lite på det som Zacke sa. Men han kan väl säkert bli en joker att dyka upp. För jag tycker att han ser ganska bra ut. Han var med på hela passet idag. Han är med på alla moment. Han har med ordinarie tröja. Och det känns som att det borde vara en tidsfråga verkligen nu. Alltså det borde vara nära för Widell att testa sin match igen. Och nu har man ju Egor Polin här som extra forward. Lilligen och Alba verkar fortfarande vara borta. Och ja. Här slår de fast återigen att de är sjuka och ingenting annat. Men jag fick en förklaring till mig där och ja, det är klart att man får väl lita på vad de säger helt enkelt så, och ja. det är väl olyckligt på så,
men det är ju avbräck här alltså, både absolut, Alba och Lilligen, de behöver den tyngden. Matteus pratar om att på engelska step on their throats, som jag översätter till att man måste trycka ner Karlskoga, och det är vad Alba och Lilligen står för. Den här tyngden och liksom vara stark kring sargen, stark på puck, gör att SSK får längre anfall. Så att både Alba och Lillegren saknas, det är inte bra för SSK.
Nej, men det är klart att det inte är bra. Men det jag skulle komma till var bara att det finns ju en öppning för Widell att vara med som 13:e forward. Därför så, ja. Det gick ju ett litet minirykte om det här faktiskt inför måndagens match, så att det kanske kan bli aktuellt här till onsdagen att Widell dyker upp i lagställningen och får sina första byten och att man känner lite på det. Det är väl rimligt på något sätt att man stegar upp det lite och sådär. Men han var ju med också i en ordinarie femma då eftersom Turgeon saknades, så då spelade han vinge i en kedja med Bjarcelius som center och Blomström då på kanten. Ja, vi får väl se. Det är jättesvårt för oss egentligen att avgöra. Jag pratade jättekort med honom i korridoren efter träningen bara och kollade läget lite och sådär. Han sa väl att ja, det går åt rätt håll och ja, sa väl liksom inget sensationellt så. Så att vi får se. Men det känns som att det kommer närmare i alla fall. Det borde vara så.
Matchbild kanske kan avgöra lite grann också om SSK nu, de måste komma ut nu och ja, kanske göra mål direkt i första perioden. Gå in med en 1-0-2-0-ledning. Kanske få 3-1-4-1. Känna liksom att den här matchen har vi. Så kanske man sparar lite grann på Widell och chansar lite.
Så kan det absolut vara, det är klart. Och jag vill komma liksom in lite på det här också. Att, alltså jag förstår ju att man är, alltså som utomstående nu, att man blir lite, ja, vad ska man säga, kanske stressad eller kanske lite oroad eller vad man nu blir av att SSK förlorade den här första matchen och att man inte gör mål och att man har fortsatt problem att sätta chanserna. Det är klart att det är oroväckande och det borde redan nu vara någon form av mental grej hos spelarna. Men den mentala grejen kan ju växa och bli ännu större om man inte får det här att lossna snart. Men jag vill också komma in på det här att jag förstår att man börjar söka efter olika lösningar och man vill hitta idéer kring hur man ska förändra det här, och Liljevall i powerplay kan ju vara en sån, absolut. Men samtidigt så vill jag liksom, jag känner bara att man kanske ska ta ett djupt andetag lite grann och titta på matchen, hur den faktiskt var. I 40 minuter så kör SSK över BIK Karlskoga och det här är en match som de ska vinna 9 gånger av 10 sett till matchbilden. Och det hade varit mycket, mycket värre om matchbilden hade varit annorlunda, att spelmässigt SSK inte kom upp i nivå. Men jag tycker att man gör en till stor del väldigt bra match. Och absolut ska skapa mer chanser. Jag tycker man ska skapa mer chanser utifrån det spelövertaget man har. Man skapar en del, du rabblade upp några. Det är inte särskilt många superchanser de har, så att säga. Men jag tycker de chanser de har är ändå tillräckligt för att göra mål tidigare och vinna matchen. Plus då powerplay som vi nu har pratat om. Där ska SSK avgöra matchen på 2 perioder. Och sen blir det så ofta i hockey att det svänger över på något sätt. Och 1-0-ledning, ja, det är liksom, det är inte mycket att hålla i hockey. Så att just därför så tycker jag att man kan försöka vara lite lugn i den här situationen trots allt och avvakta lite grann. Men det är klart att det är oroväckande att måltorkan fortsätter hålla i sig. Och jag vet inte, har du något och till, vill du komma in där lite? Det ser ut lite så. Annars kan jag fortsätta, men vill du komma in lite?
Nej, vi hade bara en liten diskussion om det här också nu innan här på lunchen. Ja visst, det är väl så, men om de torskar match 2 här ungefär på samma sätt, då kan man liksom inte hålla på och prata längre att det kommer lossna eller att vi för matchbilder och så vidare om man inte vinner matcherna, för då är ju serien iväg sen till slut. Så att jag tror att den här match 2 blir ju en måste match. Och jag kommer ju skriva krönika nu. Vi har ju delat upp det lite grann så att jag har redan börjat fundera på liksom hur SSK ska vända på den här serien ifall de torskar match 2.
Jo, men det är väl bra att du har alternativa krönikor utifrån resultatet. Men jag kan ju tycka också så här att om vi säger att det blir en likadan match nu match 2, att SSK är total dominanta, bränner alla chanser och förlorar med ett uddamål igen. Mm. Vad ska man göra annorlunda då? Alltså jag menar, om man spelar bra och skapar mycket chanser, ja, man kan alltid skapa mer chanser naturligtvis. Men så länge man spelar bra och skapar chanser, vad ska man göra annorlunda?
Ja, man kan inte göra så mycket annorlunda. Det
nej, så vad är det då de ska göra?
Ja, de måste ju sätta chanserna.
Precis. Men det blir ju inte... Alltså, ja, man kan ju bara fortsätta som man gör. Eller? Vad ska man göra? Alltså, ska du kasta om alla kedjor?
Nej, men det är väl mer snacket jag är inne på. Att man kanske inte kan hålla på att snacka så mycket om att det kommer lossna snart. Att man är lugn och att man inte är orolig. Trots att det ser ut som det gör, att man liksom inte gör mål och liksom kör över Karlskoga och put them away, översätter man det på svenska liksom, att man ser till att stänga matchen tidigare. Det är ju det, och det kan man inte göra imorgon också och sen tro att det kommer lösa sig, att det liksom kommer ordna sig bara för att man fortsätter spela bra och skapa chanser men att man inte gör mål och att man fortsätter vara dålig i powerplay. Det går liksom inte, för då kommer den här serien rinna iväg. Då är 0-2 kan det vara, och sen har Karlskoga 2 matcher i Nobelhallen och kan skaffa sig en 3-0 / liksom 3-1-ledning efter de 2 matcherna.
Men
då är SSK illa ute helt enkelt.
Ja, men det är väl klart, men det kommer ju inte hjälpa att stressa upp sig ännu mer över situationen och alltså, vad ska man göra mer? Ska man stressa upp sig ännu mer när man kommer till en målchans? Eller liksom, alltså det är ändå bara att det är liksom det de gör nu, om de fortsätter som de gör nu så kommer de vinna matcherna.
Ja,
alltså, det är så oerhört svårt att
jag
se.
Jag tror också det, Andreas. Ja. Men jag säger bara det, om de torskar i match 2 också, då är SSK illa ute. Jo. Även fast man spelar bra.
Jo, det är klart att de är illa ute, men ja. Och sen, och...
Alltså, snacket, just snacket att man inte är orolig, det kommer lossna när vi spelar bra.
Men ska de då ändra och säga nu är vi oroliga? Eller vad, liksom, jag förstår inte vad du vill komma riktigt. Vad är det du vill, liksom, vad är det du vill att de ska göra då, så att säga? Eller vad ska de säga? Ska de säga att nu jävlar är vi illa ute?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Eller, alltså de förstår ju själva att de är illa ute om de ligger under med 0-2 i matcher.
Ja, nej, men det handlar ju bara om att göra mål helt enkelt. Och att man kanske kan, jag vet inte, trycka lite mer på det eller någonting. Liksom.
Ja, men det är lite det här jag vill komma till, att det blir lätt så uppstressat i sociala medier till exempel. Mm. Och det förstår jag. Alltså, det är klart att man är orolig över att liksom, vad ska hända nu? Och det är väl klart, alltså, det är ett jättefiasko om de åker ut mot BIK Karlskoga i kvartsfinal. Inget snack om det. Men jag tycker också att det är ett... Jag hade varit mycket mer orolig om SSK hade spelat riktigt dåligt i den här matchen. Ja, det är klart det hade varit bra om de hade vunnit oavsett. Alltså, det är ändå det som räknas. Men att det är så mycket som pekar på att de borde kunna fortsätta på samma sätt. Mm. Och de visar ändå att de har förmågan att slå BIK Karlskoga här.
Mm. Ja, absolut. Men de gjorde ju inte det nu. Och trots ett kraftigt spelövertag. Och hur kommer det se ut i Nobelhallen sen då? Mm. Det är det som blir frågan också.
Det som jag tycker blir den stora frågan om de skulle förlora match två, det är ju just den här de mentala bitarna.
Ja.
Och det är väl kanske det du strävar efter lite grann här i ditt resonemang. Ja. Alltså just hur oroade man blir. Men samtidigt så kommer det ju inte hjälpa att tänka nu är vi riktigt oroliga, nu måste vi stressa upp oss ännu mer. Utan alltså, det är ju det som blir det svåra i det läget, mm. att inte stressa upp sig trots att det är en jättedålig sits att ligga under med 0-2 i matcher.
Mm.
Då blir det ju verkligen ett mentalt spel för SSK, mm. någonting som de måste hantera i det läget. Mm. Men det kan vi ju ta då, vi kommer ju podda efter den matchen också, efter andra matchen här. Och vi får se hur det ser ut i den, så att säga. Men spelar de som de gjorde i den här matchen så borde de vinna.
Mm. Och inte gå i fällan. Även om de kanske har 1-0 igen då efter två perioder. Mm. Då får de inte gå i den här fällan sen i tredje perioden.
Och det var ju väldigt mycket det. Vi kan väl ta den pucken också då vad gäller grisandet eller bökandet. Alltså, BIK Karlskoga har ju naturligtvis, och det är ju tränaren inne på också, alltså på pappret så har de ju ett sämre lag naturligtvis, och de kan inte förvänta sig att vara spelförande. Så vad får de göra som är bättre, att de är bättre på? Ja, det är ju att gruffa och stöka och böka och irritera och allt det här. Och det gör de ju, och de gör det jättebra. Och först i gris är ju Viktor Lennartsson, och det är ju hans roll, och han är ju väldigt bra på det, och han är känd för det. Karlskogas nummer 72, och han är liksom i centrum på väldigt många sätt, fastän han inte bidrar så mycket i själva spelet.
Mm. Och det är därför jag vill in, vem är första gris i SSK då?
Det är väl nästan Lilje, va?
Ja, det är därför jag vill ha in honom i powerplay. Även fast han inte ska...
Där gruffar han ju inte med.
Nej, men efter avblåsning, Andreas, det är där också, det gäller att markera revir, liksom, när det blir gurgel, när det blir målchans, när han liksom står och slår tre gånger på, liksom, på pucken på målvakten och får en crosschecking, att det är någonstans där, att han står upp där. Jag tror att det är viktigt, även fast det är powerplay.
Men just i powerplay tycker jag inte att det behövs faktiskt, gruffandet. Men
efter avblåsning?
Inte i powerplay.
Nej.
Men där blir det väl inte så mycket sånt?
Jo, det blir inte gurgel liksom.
Ja, blir det verkligen?
I den här serien så var det ju gurgel efter varje avblåsning i tredje perioden.
Ja, ja, nej men... Ja, men visst. Jag köper det. Men oavsett så jag tror ju att...
Nej, men jag tänkte säga också att, förlåt, Dennis Hall också vill ju att SSK-spelare ska bli frustrerade också. Det ingår i deras gameplan.
Självklart.
Att frustrera SSK-spelarna när de inte sätter dit chanserna. Så att ju längre matcherna går när det bara är ett eller noll mål, så växer ju Karlskoga också.
Mm. Ja, men det är klart. Och det är ju det som är hela syftet med det här, och de gör det ju jättebra utifrån sina förutsättningar naturligtvis, men alltså även Karlskoga-fansen borde ju vara ganska, ja, om de nu är oroade, de förväntar sig väl inte att deras lag ska vinna det här, men alltså sett i matchbilden så var det ju inte alls en bra matchbild för Karlskoga under större delen av matchen. Så ja, det är bra gjort att de lyckas slå tillbaka med, det, med de här metoderna, men ja, det borde inte hålla i längden. Och,
nej, jag håller med om det. Jag håller med om det. Men om det blir så att det blir förlust nu i match två, då förväntar man sig att SSK ska vinna då fyra matcher. Eller, ja, det blir vanskligt helt enkelt. Mm.
Någonting som några har tagit upp, både Ekan Lind och Peter Hage, och det är ju de efterfrågar mer aktiv coachning eller en timeout i kanske tredje perioden. Det var ju någonting som jag faktiskt tänkte på, men sen så vet jag ju Bogren, de använder ju powerbreaket där och lite så. Och naturligtvis så behöver man inte ta en timeout för att prata med spelare under spelets gång, så att säga. Det kan man ju göra ändå, så att säga. Men har du någon tanke där? Jag kan ändå köpa det lite grann, att man liksom visar, lugnar ner lite grann med en timeout i ett sånt läge.
Ja, jag vet att många fans i kommentarerna och sånt, de skriker på timeouter liksom. Men jag vet inte. Ibland kan ju en timeout också stressa upp laget liksom. Det är en lång serie, det kan vara en lång match, de kanske får ett powerplay-läge eller någonting sånt där som de vill rita upp någonting på. Jag vet inte, jag tror det är mer som du säger, Andreas, att man kanske använder powerbreaket och man pratar med spelaren under spelets gång. Bogren är ju den här lugna tränaren, det får man ju nästan bara köpa. Sen kan vi ha hetsiga tränare, kanske mer Albin Blomqvist eller Viktor Stråle kanske till och med också, liksom att där har du lite mer heta tränare, om man säger så. Bogren står ju för det här lugnet ändå liksom, och det och Matteus var inne på att det är lite grann spelarnas ansvar också att försöka hitta tillbaka den här tryggheten, vara lugna och liksom stå upp för varandra och liksom tro på det man gör. Så att jag tycker liksom att det kan vara lite lätt att bara skrika på en timeout. Det kan jag tycka.
Det är det ju verkligen. Det är svårt från läktaren och även från där vi sitter att se egentligen vad man gör i båset. Och ja, det är klart att det jobbas på saker och ting i båset. Det får man ju utgå från. Det är inte så att de bara står och tittar på, utan det är klart att de jobbar aktivt. Och är det någonting som man har märkt av, tycker jag, senaste tiden, är ju just att tränarna har de känns väldigt upptagna liksom med allt möjligt. Det är inte riktigt. Det är inte så avslappnat längre, tycker jag. Utan det är väldigt fokuserat. Och ja, jag tror att det är det under match också. Jag tror att de har höjt sig. Det vore konstigt annars, så att säga. Jag tror att det är ännu större skärpa från alla inblandade egentligen, eftersom det är slutspel. Det tror jag vi kan utgå från, trots allt, att ha ett sånt förtroende för att de vet vad de gör ändå. Det är klart att man såg ju att matchen rann iväg där, och det var ju mycket på grund av det här stöket och böket. Men där tror jag på något sätt, eller ja, det räcker ju bara återge egentligen vad Liljevall säger, att de kan vara kanske bättre förberedda på det nu till match två. Även om de visste att det skulle bli så kanske de ändå är mer förberedda på hur de ska hantera det och vilka som ska göra det. Och Liljevall säger ju det också i den texten som finns att läsa, att det blir, ja, de kanske är mer klara på nu vilka som ska gruffa och vilka som inte ska göra det och vilka som ska stå upp och vilka som inte ska göra det. För det, jag tänkte på det några gånger, till exempel Filip Engsund hamnar ju i en rad sådana situationer där de får ju första kedjan helt ur balans, och det tänkte jag komma in på alldeles strax här. Första kedjan försvinner egentligen ur matchen, och jag undrar hur stor faktor det där har egentligen med att de får lägga energi på en massa, ja, gruff efter avblåsning och sånt där. Det är ovanligt att se dem i den situationen egentligen. Filip Engsund är ju en bra spelare. Han brukar kanske inte vara involverad i så jättemycket sånt.
Nej, men Almtuna faktiskt stängde ju ner första kedjan i grundserien där när de fick stryk med 2-1. Och då tänkte jag på hur hårt man gick mot Engsund. Så att de verkar kunna ha lärt sig läxan där liksom, att de har scoutat SSK.
Det är han som är motorn på något sätt, ja, dynamon i
jag tror att de går på honom. För Macke och Dyk får inte riktigt den här behandlingen, tycker jag.
Ja, men så kanske det är.
Men sen vill jag bara säga en sak också innan jag tappar den tråden, att SSK är inne i det här nu med liksom slutspelhockeyn. Vi hade ju vilat i 9 dagar. Karlskoga hade spelat sina åttondelsfinaler mot Kalmar. Det tror jag talar för SSK också i match 2 här.
Mm. Ja, men det kan ju vara en faktor, precis som vi såg med Brynäs till exempel mot Nybro.
Och det var ju tajtare också. Nu tippar den här matchen över till Karlskoga. Mm. Men Nybro kunde lika gärna vunnit den mot Brynäs faktiskt.
Absolut. Det kunde de. Definitivt. Så ja, visst kan det vara en sån faktor också. Det får vi ju se här i match 2 naturligtvis om det är någon skillnad. Och det gäller ju Brynäs också i kväll då, när vi spelar in det här. Så är det ju Brynäs andra match till exempel mot Nybro, och se om det är någon skillnad där. Det blir intressant att se faktiskt.
Absolut.
Men just första kedjan tycker jag där, alltså de är ju bra. De driver spelet och sådär. Jag tycker att vi kan begära mer av första kedjan med då Dyk Engsund och Mac Eriksson. Framförallt så jag tycker att det är lite för jag vet inte vad jag ska använda för ord riktigt, men de skulle kunna, jag tror att när tränarna vill se mer attack in på mål och mer av det här att man går rakt på mål, och jag tror att det är mycket första kedjan man syftar på faktiskt, för att jag tycker att de andra kedjorna gör det ganska mycket. Men just första kedjan är, de har inte riktigt det i sig på något sätt. Eller de lyckas i alla fall inte. Man behöver inte använda fysik alltid för att ta sig in framför mål. Men att på något sätt skapa situationer som gör att det blir öppningar centralt. Och att det skapas chanser där i mitten.
Mm. Men jag tror att det handlar mycket om det här med att Engsund, att det hamnar ute i hörnerna liksom, och ja, gruffet och böket.
Precis. Man spelar väldigt mycket runt försvaret i första kedjan. Ja. Och det blev det som blev lite problemet. Och det var det jag gick in och kollade på hockeysiffror.se där som vi tittar mycket på. Det finns ju bland annat, det finns ju verkligen allt möjligt där. Skottkarta finns också. Helt enkelt en sammanställning över var alla avslut har tagits ifrån och ifall de har gått på mål eller om de har blockats eller gått utanför. Och där gick jag bara in och kollade och noterade att vet du hur många skott i 5-5 som första sedan avlossade? Kan du gissa? Och nu ska jag bara dra en vild gissning. Hur många ja, skott?
Jag vet att
i 5-5 alltså, inte powerplay.
Räknas det när det liksom fastnar i trafik och sånt där också?
Hur många skott har de skjutit? Inte att de har gått på mål, utan bara hur många skott avlossades i 5-5?
Det var inte många. Minst ett i alla fall, vet jag, Mac.
På hela matchen?
Ja, Dyk hade väl sina avslut i powerplay. Det är inte många helt enkelt. Jag kan nog inte ge några rak siffror där, men du får ju dra den då.
Nej, men det är 3 stycken. Ja. Ett var ifrån varje spelare. Mm. Och det är ju någon, 2 är väl på mål och 1 utanför tror jag. Så att det tycker jag är, det är inte bra nog. Verkligen inte.
Nej.
Och sen har vi ju naturligtvis powerplay, där är det ju något annat. Alltså där har väl Dyk 5 skott själv tror jag i den här matchen. Men i 5-5 så behöver de höja sig faktiskt första kedjan. Mm. Även om de spelar bra och alltså tempot är bra och de vinner närkamp och allt det där. Men de hamnar lite för mycket på utsidan. Och det märker man också på skottkartan. Att det är väldigt mycket skott långt ut vid blålinjerna eller runt kanterna. Och det är ganska få skott centralt. Och de skott som tas centralt, det är det antingen Harlestams kedja eller Blomstrands kedja som tar. Mm. Så det är väldigt lite 5-5 skott från första sedan. Så det tycker jag det kan jag lova att de pratar om, för det här har de ju stenkoll på.
Ja, visst.
Men det just därför så tycker jag att det är första sedan någonstans som, är det någonstans man ska peka finger, så tycker jag att det är där faktiskt.
Ja, de annars ska vara loket. Alltså första kedjan, det har vi skrivit flera gånger under säsongen, att det är första kedjan som är loket i det här laget.
Ja, och därför tycker jag att det är lite, det, när jag gick ut och liksom bara flaggade upp att vi ska spela in podd och tog in lite tankar och så från läsare på Twitter, så är det ju, jag tycker det är väldigt många som lyfter fram Blomstrand eller Pitkinen, och det är många som vill se en förändring, till exempel att Pitkinen och Harlestam ska byta plats i, ja, att Pitkinen ska vara vinge och Harlestam ska vara center. Och jag tycker absolut att det kan man väl göra, men jag tycker också att det är ett exempel på när man söker efter, man söker efter, eller efter lösningar. Det blir liksom lite tävling i att hitta en lösning på det här.
Håller med.
Men jag tror att man kan fortsätta ganska mycket som man gjorde. Den kedjan var ganska bra faktiskt. Men jag förstår att man vill ha Pitkinen i mera avslutslägen långt fram. Det är väl det man är ute efter lite grann. Mm. Men vi pratade med Pitkinen om det här, och han vill ju påstå att, det här kommer gå att läsa för övrigt på sajten här under onsdagsmorgonen blir det, Att i offensiv zon så spelar det inte så stor roll vem av Matteus Pitkinen eller Harlestam som är center i uppställningen, därför att i deras spel så byter man mycket position med varann och sådär.
Ja, det såg vi på målet. Jag menar, det var den enda kina som gjorde mål igår.
Ja, precis. Så jag köper ju inte det riktigt alltså, men självklart, det får man ju respektera att många tycker det, och vem vet, alla kanske har rätt. När så många tycker det så kanske det är det som det ska vara egentligen med Harlestam som center. Annars tycker jag att Blomstrands kedja växer in i det och på något sätt omfamnar den här matchbilden mer och mer under matchens gång. Och jag gillar Blomstrand. Även igår så är det folk som kommer fram och pratar negativt om Blomstrand. Och jag liksom upprepar mig igen att jag tycker ändå att man får titta lite på vad Blomstrand uträttar. Inte hur snabbt han åker eller hur snabbt rörelsemönster han har. Och jag tror att det är därför många fastnar lite grann på honom. Mm. Att man tycker att han ser långsam ut och inte jobbar lika hårt som de andra och sådär. Men jag tycker att han var riktigt bra igår faktiskt.
Vi kanske missade honom lite grann i kringlina. Vi hade ju honom på tapeten. Han blev väl en bubblare till slut. Men jag tyckte faktiskt att Jakob Dahlström...
Ja, du kuppade in Dala där, gjorde du?
Nej, jag kuppade in honom faktiskt. Jag kom på det
sen. Jag visste inte om det förrän jag såg det publicerat.
Nej, men jag tycker att Dala stod för det här liksom som hela laget egentligen behöver stå för. Det här extra liksom hårda jobbet i slutspel. Jag tycker han var rapp på rören. Jag tyckte det här var hans bästa match. Han kom tillbaka från skadan. Och skapade en del lägen. Inte så jättefarliga kanske, men han driver ändå där i den kedjan. Mm. Och fjärde kedjan kommer bli viktig. Och sen Liljevall två kringler då, tycker jag helt rätt också. Och Scholl då, jag vet inte om vi ska säga någonting om målet där. Han hade kanske lite fler kringler på gång där, men fick en ändå. Han hinner inte över riktigt där, och den går mellan benen på Piszczek.
Ja, precis, på det avgörande målet. Mm.
Målvaktstavla var det någon som skrev, men det tycker jag inte att det var.
Nej, det är mer ett dåligt boxplay skulle jag säga egentligen. Alltså att man inte... Ja, det är bara att titta på det målet egentligen, hur man lämnar Piszczek helt öppen. Jag vet inte vad det är för boxplayuppställning egentligen där. Det är Vio som går rakt mot backen för att täcka skott, men då lämnar man ju Piszczek öppen, och jag vet inte vad det är för... Jag tycker just den boxplay-sekvensen är ju som ett haveri faktiskt.
Ja, det här var ju en faktor innan den här serien. Jo. Special teams. Matteus var inne på det igår också. Någon mer var väl inne på det också, som du pratade med. Att det är där matchen avgörs till slut. Sen kan ju matchbilden i tre perioder se ut som du vill egentligen. Men när det väl avgörs, när det väl kommer till kritan, då är det special teams som avgör.
Ja, men absolut. Men offensiven är ju det stora problemet, helt enkelt. Både och i powerplay.
Ja, alltså men boxplay tänker jag på nu. Liksom,
jo, precis.
Att SK har ju varit svagare den senaste tiden.
Absolut. Men det är klart att matchen de facto avgörs där. Men SSK ska ju avgöra den i powerplay tidigare i matchen.
Så är det ju
Men bra att du tog upp fjärde kedjan också. Den var som sagt bra. Det håller jag med om. Jag tyckte Dahlström såg väldigt inspirerad ut och bra. Och sen vet vi att Liljevall är inte den snabbaste på rören, men jag tycker att han fyller sin roll väldigt bra också, och jag tycker att han växer i de här matcherna. Det tror jag.
Såg den när lurade till sig pucken där med någon innebandy grej som du sa, när han knackade
isen. Ja, precis.
Han är räv, Liljevall, alltså. Han är rutinerad. Alltså. Jag tyckte mycket om det jag såg från honom igår, alltså, måste jag säga.
Han har små lura knep. Han knackade isen som att han ville ha passningen från... Han lurade motståndaren att det var en medspelare som knackade för att få pucken, och så fick han helt enkelt passningen bara.
Ja, och sen det här drivet efteråt när han pratar med dig, när han står och studsar liksom, och så där, lagkapten.
Ja.
Jag tror vi måste, åtminstone i den här serien, så får vi bortse lite grann från den här lite långsamma skridskoåkningen när det gäller Liljevall. Jag tror han bidrar med mycket, mycket annat alltså.
Ja, men det är precis som med Blomstrand. Alltså, de har inte samma frekvens i skridskoåkningen, men man får liksom försöka... vidga vyn lite grann i alla fall.
Ja, man måste det.
För inte bara titta på
som
det.
Jag sa, det finns någon som åker jättefina skridskor, men som inte bidrar med 4-5 grejer som Liljevall bidrar med.
Nej, och sen, vi kan väl bara dra det också. Alltså, jag tycker ändå det är värt att poängtera. Jakob Richelius gör det bra utifrån sina förutsättningar, men det är ju som du säger, alltså Alba eller Liljegren är ju saknade där, för att man ser att Richelius är ju inte riktigt... Han har inte självförtroendet just nu, och hans första instinkt är att lägga ner pucken i ett sarghörn så fort han får den. Och han är inte riktigt där för att vara en kreativ kedja, tyvärr. Och det kanske han kan växa in i. Absolut. Och det kanske han kommer att få chansen att göra här i match 2 också. Det är väl mycket som pekar på det trots allt, att man fortsätter med samma formationer. Mm. Men det vore bra med en Lillegren eller en Alba där som kan ta lite andra initiativ och andra beslut trots allt. Annars så är det väl ett SSK som kommer ställa upp ungefär på samma sätt, tror vi. Samma backpar, samma målvakt vet jag inte, samma forward skulle jag säga. Målvakten, ja, jag vet inte. Scholl gjorde väl inte bort sig så egentligen. Får ju göra en hel del räddningar faktiskt i tredje perioden när SSK har tappat matchen.
Räddar ju straff i slutet
Rädda
på tredje.
Straff, precis. I och för sig som han orsakar själv, men ja. Det är,
nej, men det är ju Videll då. Han blir ju ändå, visste vi att han skulle bli en faktor också. Att när kommer han tillbaka? Mm. Smyger man in honom nu, då blir ju SSKs laget helt annat. Även om man börjar som 13 forward och kanske matchas in försiktigt. Mm. Bara att han är på isen, hans liksom presence. Idag kör jag mycket med engelska uttryck som ni märker, men vad är presence
på svenska? Det är lite NHL-ifierad kan man säga.
Vad är presence då på svenska?
Närvaro.
Bra, tack. Bara hans närvaro, blotta närvaro på isen.
Precis.
Ger ju energi till laget.
Mm. Nej, men jag håller med. Så att det skulle betyda mycket även mentalt tror jag för laget att få in Videll igen. Nej, men absolut. Några som SSK 1902 till exempel tar upp är väl mål. Det är väl domarnivån lite grann tror jag.
Ja, det var en del märkliga saker som hände på matchen här igår. Pitkinen till exempel åker ut fast han egentligen inte gör
precis.
Någonting.
Ja, precis. Exempelvis Pitkinen blir utvisad 2 gånger.
Domaren lite fega där så tar dubbelutvisningar liksom när det egentligen handlar om, det var väl Lennartsson som var på Pitkinen där.
Mm. Jo,
och så åker Pitkinen också ur.
Ja.
Ut.
Ja, men det är ju klockrent för Lennartsson att få ut Pitkinen och byta sig själv.
Det är ju tanken såklart. Ja, men det här är ju medvetet.
Absolut.
Det är inte bara att de hamnar i situationer.
Mm. Nej, men verkligen. Jag bara scrollar snabbt igenom innan vi avrundar lite grann så att vi inte ifall vi missar någon viktig fråga så där. Kanske man ska ta och skriva ut nästa gång istället eller sammanställa innan man sett så poddar.
Medan du scrollar kan jag rätta mig själv lite grann när det gäller en uppgift som du kom med idag, Andreas, om Franzén. Jag trodde att det handlade med den här huvudtacklingen att göra som Kopacka delade ut i grundserien.
Just det.
Han spelade ju sen och åkte på en ytterligare skada mot Kalmar.
Mm.
Så jag skrev fel där helt enkelt i Daggen-texten.
Precis.
Ingen jättegrej här. Kanske, men jag vill ändå liksom, man har höga krav på sig själv och så där, liksom, och har jag skrivit fel då vill jag liksom passa på att ändra, liksom rätta det här då.
Rätt ska vara rätt helt enkelt. Ja. Nej, men precis. Men borta är han ju i alla fall Gustav Hansén, och det är alltså Karlskogas lagkapten vi pratar om.
Precis.
Och center är han, alltså en viktig spelare naturligtvis, även om det inte är någon poängspruta så. Men han, det kom här på morgonen här på tisdagen att han är borta resten av säsongen från officiellt håll då, från klubbens hemsida, så att han är borta.
Torell blir kapten då, ja.
Torell blir kapten, han är ju väldigt rutinerad såklart, spelat 500 matcher någonting i ligan, så att det är ju en duglig ersättare så naturligtvis, men det är ju en center som försvinner och det är ju kännbart såklart. Sen så, ja, nej, det blir en väldigt intressant match 2 och precis som med Liljevall så är man ju lite sådär. Man är taggad på att få se de här lagen drabba samman igen och man vill se SSK hantera det här bättre. Och på något sätt så har jag, det är därför jag också känner lite lugn, så jag har en ganska stor tro på det här laget att de ska kunna hantera det här och hantera den här situationen. Jag kände inte att det var ångest på träningen idag till exempel, utan att det ändå är ett, det var fokuserat och det var tydligt och distinkt från tränarna och sådär. Och tränarna såg till och med väldigt nöjda ut, stod och nickade och gjorde liksom positiva gester åt spelarna och sådär. Och jag tror att man försöker bygga upp dem samtidigt som man är väldigt seriösa i allting man gör.
Jag tror att det här lugnet finns också, att de här sakerna är ganska enkla att städa bort också. Man behöver förbättra powerplay, ja, men då har man ju lösningar och funderingar kring det.
Mm.
Man behöver inte gå in i den här fällan och sätta sig i de här situationerna, då gör man inte det helt enkelt.
Mm.
Det hade varit skillnad som du var lite inne på, Andreas, om det hade liksom, om grundspelet, om det hade varit någonting i grundspelet som hade inte stämt, då hade man ju haft liksom mer funderingar.
Ja. Ja, men det är väl ungefär det som folk har åsikter på. Det är Liljevall som i och för sig även blir kritiserad av vissa. Det är målskyttet framåt och det är powerplay helt enkelt. Och så är det Pitkinen och Halestam, huruvida de ska spela hit eller dit. Så ja.
Orkar ni om vi drar någonting om de övriga kvartsfinalerna?
Djurgården... Jag kan väl nämna snabbt bara hur det går.
Djurgården slog i Björklöven med 6-2 här alltså.
Precis, gjorde 2-0 tidigt och bytte ut Jonna Voutilainen där mot Niklas Fjällberg.
Som skulle bli den här monstermålvakten då, som vi trodde då, som i höstas eller i vintras i slutspelet. En match såklart då, men jag ska inte dra för stora växlar av det. Men nej, ändå ett anmärkningsvärt resultat är ju 6-2 till Djurgården här.
Ja. Nej, men det är ju som Stelio Matteo säger, alltså det är bäst av 7 av en anledning naturligtvis. Alltså det är bara 1-0 i matcher trots allt, och det gäller ju alla.
AIK-matchen, såg du den? För den jag var ju på innebandy då, så jag kunde inte se AIK Mora.
Ja, men jag såg en del av den och nej, jag tycker det var en ganska
Ignacio jämn... Ignacio hade svaga siffror i alla fall, va?
Ja, hade han det. Det har jag för sig inte tänkt på. Men det var ju en ganska jämn match i alla fall.
Mora vann ju skotten, klart.
Ja, men precis. Så, det är samma sak där. Alltså, det är 1-0 i matcher till AIK, men Mora kan absolut knipa match 2 om det är så. Det tror jag. Så att, och sen Brynäs har ju 2-1-segern där, det har vi nämnt tidigare, mot Nybro. Så men match 2 är naturligtvis väldigt viktig. Alltså det sätter ju naturligtvis, det gäller SSK, det gäller alla lag. Alltså 2-0 eller 1-1 i matcher, det är klart att det är jättestor skillnad. Då skulle Karlskoga i vårat fall här komma hem till Värmland med en 2-0 i matcher. Alltså den är tuff. Alltså. Sen, absolut, det är klart att SSK kan vinna 2 matcher i Nobelhallen. Men det är just det här mentala spelet som tror jag sätts mer på sin spets då om SSK inte grejer den här andra matchen. Jag blir ändå förvånad om SSK inte vinner den här andra matchen faktiskt.
Men det ställs ju krav på domarna här också, tycker jag. Alltså, domarna måste faktiskt också komma ihop sig och konferera och liksom fundera på hur man ska lösa de här matcherna. För att i Nobelhallen med publiken där och om Karlskoga kan fortsätta liksom med det här. Nu fick SSK med sig en hel del powerplay, så de ska kanske inte gnälla över det.
Man kunde ha fått mer. Alltså, egentligen. Alltså, ibland så känns
Bogren vill ha någon, men Bogren ville ha någon utvisning innan Engsunds var övertid.
Ja, det är väl Mac Eriksson som blir fälld där i andra hörnet. Så där tycker de att de ska få med sig den. Sen är ju Engsunds utvisning i sig är ju inget att snacka om, såklart.
Nej, det är
ju enkel tripping liksom.
Men en klantig offensiv zon.
Absolut. Så att den i sig är inget att snacka om, men det är en situation innan där som man är irriterad på. Och vi har pratat om det här någon gång tidigare också. Så det finns situationer där det är små fasthållningar, små hakningar, små spelförstörande moment som gör att ett bättre lag har svårare mot ett sämre lag i den här ligan. Och det är inte bara SSK, det är andra matcher också, och det är lite av ett problem faktiskt att inte domarna tar mer än vad de gör. Och det är väl någonting som från förbund och från ligahåll måste rättas till egentligen, för att man får bestämma sig lite som du säger för vilken liga man vill ha och vilket spel vill man ha. Hur rent vill man att spelet ska vara? Eller ska man jämna ut avstånden mellan klubbarna på det här sättet? Det kanske är något man faktiskt vill trots allt. Alltså att Tingsryd ska ha en bättre chans mot ett Brynäs genom att man får göra små fasthållningar och annat. Men jag vet inte om det är... Ja, det är inte vad jag vill säga i alla fall.
Nej, inte jag heller.
Bra, jag tror vi nöjer oss så. Det var tänkt som ett kort avsnitt. Ja. Men det blir en stund ändå som vi pratar. Så att... Jag hade ett körschema, men vi hoppade hipp och happ. Sådär. Så att det var, vi kastade oss mellan de olika punkterna, men jag hoppas att ni hängde med i alla fall, alla ni som har lyssnat. Och det är väl precis som SSK, vi kommer väl in i det här bättre och bättre under slutspelets gång förhoppningsvis. Så ja, bra Leif. Vi nöjer oss så. Imorgon är det match 2 och så sitter vi här igen sen.
Det gör vi, Andreas.
Bland annat. Bra, tack för att ni var med oss och vi hörs igen i olika kanaler. Så, ja, ha det bra. Hej!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill.
Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.